jag var 18 och hade åkt till Paris med min bästis som en del av fördjupningskursen i franska. Två MVG-elever från Tyresö gymnasium på vift med fickpengar från skolan och ett uppdämt behov av att leva. Så här efteråt ter det sig nästan helt befängt att skolan släppte iväg två tonåringar ensamma till Paris mot att vi skulle redovisa lite när vi kom hem igen. Men så var det i alla fall. Vi bodde i Pigalle, levde på baguetter, billigaste pastan på italienaren runt hörnet och rött bordsvin. Lyssnade på Pulps This Is Hardcore som var ganska nysläppt då. Vi pratade inte särskilt mycket om mitt hjärta som grundligt krossats och stampats på. Det behövdes inte. Mest flamsade vi, har jag för mig. Det var skönt. En grå dag tog vi metron till Notre Dame och jag minns några textrader från Nick Cave ekade i mig när vi såg henne torna upp sig. A beauty impossible to define, a beauty impossible to endure. Sen ropade min kompis, har hon tvättat kyrkjäveln? Och vi började flamsa igen. När vår dam brinner är vi många som förenas i sorg över att hon som sett mer än någon människa på jorden. Hon som överlevt krig, svält, revolution och triumfer inte är osårbar trots allt. Kanske längtar vi efter något beständligt, något som kommer finnas kvar när vi är döda och begravna. Kanske var det min egen dödlighet som fick mig att rysa och citera Nick Cave för, ja, det är faktiskt exakt 20 år sedan nu, inser jag. Jag är glad över att mitt 18-års jag tog sig dit och fick se henne. Och jag sörjer att mina barn aldrig får se henne så som hon var ämnad från början. För skönhetsupplevelser av det slaget börjar bli allt mer sällsynta. Och jag tror att vi ibland behöver enas kring något vackert, storslaget och bortom ord. Något som är större än vi. Något som blir kvar.
Så där, ja. Så börjar kulturbordellen i Tyresö Radio 91,4 MHz. Och det ni hörde, det var en text av Helena Dahlgren.
Ja.
Välkommen.
Tack så mycket.
Enda gäst idag.
Ja.
Enda talande gäster. Du har ju Hugen och Mumin med dig.
Ja.
De två tysta korparna.
Precis.
Så sitter och smilar.
Mm.
Var det svårt att hålla sig, tjejer, medan att mamma läste? Jag såg att ni satt och småfnittra.
Mm. De tycker att jag använder alldeles för mycket målande adjektiv.
Ja.
De säger, show don't tell, mamma. Show don't tell.
Det ska
tell.
Avskalat.
Isbergsteknik.
Mm. Det är lite mer Elroy över de där två.
Exakt.
Tror jag. Ja, men välkommen.
Tack så mycket.
Kul att något ställe vi har varit på gemensamt har kommit upp i tidningen, höll jag på att säga. Men kul är det ju inte.
Nej, det är ju fruktansvärt.
Alltså, ja.
Vi var nog många, tror jag, som blev oerhört ledsna när vi såg bilderna från Paris häromkvällen nu. Och jag tror att det har att göra med det som jag är inne på i min text. Att, alltså, vi lever ju i ett samhälle där det känns som att man kommer längre och längre från varandra hela tiden. Det är så mycket dumma diskurser och man missförstår varandra med flit. Och ibland känns det som att hela internet är en tävling i att missförstå varandra.
Ja.
Och just då tycker jag det är så skönt om man kan se till de här nästan universella skönhetsupplevelserna. Att det finns en katedral som har funnits sedan, jag tror, 1160 började man bygga. Notre Dame.
Det tog 200 år att bygga.
Ja, jo, men precis.
Ja.
Exakt. Och nu har ju delar av den brunnit. Och man tror ju att det kommer ta ganska lång tid att bygga upp den igen.
Macron har sagt 5 år.
Ja, det tror ju inte riktigt experterna på.
Nej.
Och inte jag heller. Och det kanske finns en poäng med det också, tänker jag, i det här. Att det finns saker som måste få ta tid för att det ska kunna bli mästerverk.
Mm. Så kan det ju bli.
Mm.
Så är det tjejer, boka en resa när ni fyller 75, så kanske ni får se Notre Dame.
Precis, ja. Nej, men det var väldigt, väldigt deppigt. Och sen också i vanlig ordning deppigt att se hur personer reagerar på internet.
Mm.
Alex Schulman la upp en bild på brinnande katedralen och skrev äntligen.
Ja, en liten skoj med Svenska Akademin.
Antar det.
Ja, ja.
Han plockade ner den där bilden fort som fan. Men tack vare skärmdumpen så lever ju sådana misstag.
Ja, jo. Men ibland lägger man ju ut saker som man tycker är briljanta från början. Och så kanske de inte är det. Det är ju som med humor.
Det är ju det. Men jag tyckte inte det var så kul faktiskt. Men det kanske är roligt om ett tag, jag vet inte. Tveksamt.
Ja. Nej, det kan ju bara framtiden utvisa. Men det finns ju många sådana saker som man liksom får dras med, tror jag.
Mm.
Vad var det Ricky Gervais så?
Just det, jag såg han stand-up på Netflix för ett tag sedan nu.
Ja, vad var det de gjorde på begravningen?
Ja, Just det, de skämtade ju. De utförde ett practical joke på prästen och döpte om brorsan.
Ja, precis.
Så var det. Bara för att alla skulle skruva på sig och titta mot prästen varenda gång han sa Robert istället för vad just nu brorsan det. Hette. Och det var den här korrekta brorsan också. Det var inte Ricky och hans storebror som verkar helt gränslösa. Ja. Det var den ordentliga brorsan.
Precis.
Ja. Det är ganska hardcore faktiskt.
Man vet, men han säger ju när han drar det där att man vet ju inte om saker är kul. Nej. Hans brorsa som har sagt det, man vet ju inte om det är kul förrän efteråt.
Nej.
Men man måste ändå säga det.
Mm.
Ja. Okej, okay. Så var det Alex Schulman, den där gick inte hem.
Nej, den gick inte
lyssnarna.
Hem.
Men
min Facebook-text gick ju hem.
Ja, jag såg det också. Mm. 250 blipp. Eller
ja, 255 likes på Instagram och sånt där. Det är fan rekord.
Det är ju inte många som får det.
Nej.
Men du är ju lite het också. Du är ju bruden som skriver Star Stable-böckerna, så att du har väl många följare?
Jo, jag har ju många läsare som är väldigt förtjusta i hur jag skriver. Och de gillar ju faktiskt de här små melodramatiska emotexterna också. Det är lite roligt, för jag tänker mig att de kanske bara skulle vilja läsa hästtexter. Men jag är ju ganska personlig på i synnerhet Instagram och skriver ganska mycket om när jag var yngre och det här med att växa upp. Alltså det här temat som jag skriver mycket om i Orsidépojken. Att det är mycket som, på samma sätt som att humor kanske är någonting som utkristalliserar sig efteråt, så är ju också livet på sätt och vis det. Det är väldigt svårt att, när man är mitt uppe i någonting, och förstå vad som egentligen händer.
Mm.
Så därför så kan ju det här med throwback, för att använda internetspråk, vara bra. Och de gillar det också, små tjejerna. I början så var det lite så här, men ska jag våga fortsätta vara öppen med sådana saker? För jag vill inte bli den här bolibompa Helena som bara går runt och är glad hela tiden.
Nej.
Och de verkar köpa det faktiskt, att jag kan vara lite melodramatisk ibland och citera Nick Cave och tänka på förgängligheten.
Ska jag berätta om på tal om du som alltid så är någon påläst. På tal om Bolibompadraken. Jag var nämligen på studiebesök på SVT
just
inte så länge sedan.
Det stämmer.
Ja, och då så är det någon, då har vi gjort frågor, alla har gjort frågor så här. Och som vanligt då när jag har med mig elever så håller ju de sig aldrig till frågan, utan de frågar ju bara så här personliga frågor. Liksom.
Såklart.
Vad heter din man? Men i alla fall, fick lite ordning på det. Och så kommer en sån här fråga då. Jag hade skickat alla frågorna i förväg så att de kunde förbereda sig. Ja. Men så kommer ju sån här, liksom, vad heter Bolibompadraken? Ja, då sa, jag vet inte om han heter någonting, men det säger hon. Men liksom, ja, men vem är det som spelar honom?
Mm.
Ja, men gud, det vet ju ingen. Och då är det faktiskt en kille i min klass som reser sig upp och säger, han heter Erik Gabrielsson. Det heter han inte Erik. Det var bara att, inte ens jag kommer ihåg. Jag var bara så här.
Men han visste alltså vad Bolibompa drakens
skådis, han som bär. Ja, han gjorde ju det.
Ja,
det är ju. Så där blir man glad då.
Mm, det blir man glad. På tal om det så har jag gjort ganska mycket reklam nu för nya ödesryttarna på mitt förlag.
Och det är lite det vi ska snacka om här.
Precis.
För du har inte kunnat vara med på ganska länge för att du är så himla busy.
Ja, jag har ju släppt två böcker.
Ja, du har ju det faktiskt.
Och översatt en tegelsten som jag blev klar med häromdagen.
Ja, det är alltså, vi gjorde ett julprogram, sen så skulle vi göra en uppföljare, kommer du ihåg det?
Det kommer jag ihåg.
Och under den tiden så har du alltså knämt över tre böcker, kan man säga.
Ja, det kan man säga.
Ja, det är ju makalöst.
Mm. Ja. Nej, men en ganska rolig grej på tal om Bolibompa och programledare där är att jag har ju väldigt många kollegor från mitt förlag som är just kända från Bolibompa. Ja, det insåg jag när jag var på förlaget här en vecka nu och vi pratade igenom vårböckerna.
Okay.
Då var det jag och så var det Elin Ek, mer känd som Grynet.
Grynet.
Ja.
Ja, hon är inte känd som Grynet för dagens unga. Utan hon är ju känd som vem då? De vet ju precis vem det är, för hon är med på så här grammatik-tv.
Exakt.
Från UR.
Mm.
Vad är det? Grammatikbolaget känner till, eller hur? Hon är väl rolig?
Hon är jätterolig. Och även Henrik Ståhl, mera känd som Stål-Henrik.
Jaha,
han är förlagskollega med mig.
Right.
Och Johan Anderblad, som jobbade på Bolibompa på min tid, alltså när jag var liten.
All right. Okay.
Och Ylva från Ylvania. Så det känns som att jag kanske måste börja på Bolibompa snart.
Ja, varför inte? Du ser ju ut som en sån här sagotant. Du
är
ju en sagotant.
Jag är en sagotant.
För 17.
Mm, det är faktiskt.
Ja. Du kan bli den nya Gunnar Linde.
Just det.
För jag tittade faktiskt på barn-tv, vilka program som hade givits ut sedan 40-talet.
Mm.
Och från 1960 till 1969 så gjordes alla barnprogram av Gunnel Linde.
Det var så alltså?
Ja, alla tv-program gjordes av henne. Mm. Allt från Pellepennan och Suddegumman till Anita Televinken skrev hon manus till. Och sen så skrev hon ju massa också, men de lät några andra komma in också då. Mm. Så är det ju. Mm. Men nu ska vi snacka om något helt annat. Ska vi fylla på glasen? För vi sitter och dricker Lindemans Riesling. Det är blandat med Sprite Zero.
Mm, så kallad Dagens.
Just det. Varför heter den Dagens för?
Vet du det?
Nej,
inte jag heller. Jag du får inte fråga mig sådana saker.
Liten förhoppning att du skulle veta.
Nej, men om det gäller Nick Caves låtskatter eller obskyra romaner, då vet du att jag kan.
Okej.
Okay. Men dryckeshistoria.
Vill du ha med tjej? Ja,
det
är
väl mer Edvard Blom kanske som skulle kunna svara på det.
Edvard Blom, ja.
Men ska jag kolla upp det kanske? Får man göra det så här i direkt?
Det får man absolut göra, men då måste vi ju prata lite. Vi tänkte prata lite om påsken till att börja med. Vad ska ni göra i påsk? Hur firar ni i påsk? Det är ert ganska oreligiösa hemtjejer.
Vi ska till Spanien.
Ja, det är exakt. Det är en påsktradition, eller hur?
Ja, för oss är det faktiskt det. För det råkar ju förhålla sig så att vår familj är utspridd i Europa.
Ja.
Min syster bor i England och är gift med en engelsman där. Mm. Och mina föräldrar har ju hus i Spanien. Så att under påsk just...
Och du bor på Bollmoraberg.
Jag bor på Bollmoraberg,
ja.
Precis. Och min pojkvän bor i Tornedalen.
Ja.
Så att, ja, vi är utspridda. Men under påsken så sammanstrålar vi, de flesta av oss, okay, i Spanien. Och vi brukar spela fotboll då faktiskt. Tänker att du skulle gilla.
Ja, det är klart. Absolut. Det måste man göra när man är i Spanien.
Jo, men faktiskt.
Ja.
Och så brukar vi givetvis äta massa gott.
Ja.
Och sen
vad har man för spanska... Har man de speciella påsktraditioner? De är ju katoliker. Det är ju liksom så här... Det är ju pinne i röven och liksom ris på ryggen.
Ja, det är ganska mycket kristi lidande, tror jag. Men en sak som vi har märkt är att i Sverige så har vi ju påskägg och marsipankycklingar och så.
Mm.
Och i Spanien, i alla fall på vår lokala bageri, har de så här jättefina stora godisarrangemang. Och man gör figurer i socker och sådär som man kan köpa. Och det är väldigt avancerat. Jag tror förra året köpte vi väl någon superhjälte, va? I någon slags sockermaterial. Och ni såg att det fanns en...
Ni kan inte nicka när det är radio.
Nej, man kan inte nicka i radio. Och nu fanns det tydligen en enhörning som vi skulle köpa när vi kommer fram.
Okej. Vem gillar ni enhörningar, tjej?
Nej.
Men fan, vi gillar inte enhörningar.
Det är lite för små kids liksom.
Jag tänker att en enhörning är ju liksom Notre Dame i princip. En enhörning är ju någonting som är så vackert så alla måste älska den.
Ja.
Vem kan inte gilla enhörningar?
Ja. Varför firar man påsk?
Ja, ytterst sett är det väl för att man ska minnas att Jesus Kristus dog för våra synders skull på korset.
Ja.
Så är det ju
numera så är det en 4 veckors holiday där man mest ägnar sig åt att äta och dricka.
Ja,
ja.
Precis. Alltså påsken är lite rolig på så sätt. Så att det finns inte riktigt någon röd tråd. Man har ju å ena sidan Jesus som dog för våra synders skull.
Mm.
Golgata-vandring, allt det där. Golgata heter det förresten.
Ja, Golgata. Vet du vad Golgata är? Förlåt.
Ja, det är klart jag vet.
Bra.
Herregud, jag har läst Bibeln.
Har du?
Det är klart jag har. Ja, det är Nick Caves förtjänst att jag har läst Bibeln.
Klok.
Ja, jag har faktiskt läst både nya och gamla.
Okay.
Gamla är lite hårdare.
Då så. Ja. Jag har precis lärt mig vad Golgata är för något.
Jaha, ja. Jag använde det redan på en skrivarkurs 2003.
Ja, men det har jag gjort. Men alltså, jag vet ju vad det innebär. Ja. Jag visste inte att det var en stadsdel i Jerusalem.
Jo, det är därifrån det kommer. Det var ju där de gick.
Mm, ja, precis.
Ja, men man har ju det å andra sidan. Sen så har man ju fått in häxorna också, och Blåkulla och flykten till Blåkulla för att dansa med djävulen och vad det är för någonting. Den biten är också väldigt rolig, tycker jag. Sen så har vi ju det här frossandet och kycklingar.
Kycklingar och ägg.
Så har vi påskharen som är en otäck jävel.
Ja, är han det? Eller är han skitbra? Alltså, jag har ju nämligen fått en påskhar en gång i tiden utom min bror. Ja, det var han såg... Vad heter han? Lasse Brandeby när han var Kurt Olsson. Hur man pysslar en påskhare.
Mm.
Det vill säga att det var en vettexduk med ett snöre kring mitten.
Mm.
Som man liksom... Som just det har varit som två öron. Just precis.
Uh-huh.
Ja.
Det finns ju, om man är lagd åt det hållet, vilket jag då är, så kan man googla på gamla viktorianska postkort på påskharen.
Ja, just det.
Det är ju riktiga skräckhistorier.
Ja.
De är ju oerhört otäcka. Och ofta så är det ju en stor påskhare som ser ut som någonting från... någon svartvit skräckfilm med två gallskrikande barn i knät. Så att det är en väldigt rolig aspekt. Så att det känns som att man får liksom, det är ingen rak tråd eller röd tråd inom påsken, utan det är väldigt, väldigt blandat. Och det gör väl kanske också att jag tror att väldigt många gillar påsken just därför. För att man kan plocka lite russinen i kakan och ta det man själv gillar. Och framförallt så är det ju ganska många lediga dagar.
Det finns påsköl.
Påsköl, finns det.
Det är ju sånt också så här att man får ytterligare skäl att dricka mycket.
Ja, men det är ju lite det. Så jag känner att jag redan nu börjat med
påsköl. Ja, det är ju bara onsdag.
Ja, exakt. Ja. Dymmelonsdag
ska vi säga.
Mm. Vet du vad det heter på engelska?
Nej.
Ash Wednesday.
Men varför heter det inte askonsdag i svenska någonting annat, eller hur?
Ja,
det kanske... Som kommer långt före, tror jag.
Ja, precis. Gud, jag undrar om det är samma. Men
för jag har alltid trott förut att askonsdag var den som kom före skärtorsdag.
Ja, nej, det är det nog faktiskt inte. Men bara för att rädda mig själv lite kan jag säga att Ethan Hawke, skådespelaren, hans debutroman heter faktiskt Ash Wednesday.
Okej.
Okay. Mm. Ja. Den har jag läst.
Vad heter skärtorsdagen på... Den heter inte Pink Friday.
Nej, det heter den inte.
Vad heter det på engelska?
Ja, du. Vad heter det på engelska? Hoppas inte min gamla engelsklärare skriver. Hej, Bengt. Vi ska se här. Vad sjutton kan det heta? Det borde jag faktiskt veta. Ja, det heter någonting helt annorlunda, tror jag.
Du ska få googla upp
det. Maundy Thursday. M-A-U-N-D-Y. Maundy Thursday heter det.
Ja.
Och så är det Good Friday.
Good Friday heter det. Har ju speciellt förhållande. Det var ju, jag vill ju hävda att det var min sons första skämtteckning.
Mm.
När han kommer hem, han har ritat Jesus på korset. Och så har han inte avstavat ordet långfredag korrekt.
Nej.
Utan han har skrivit det två ord så det blev långfredag. Och det kan man ju tacka fan för om man hänger upp spikat på ett kors.
Mm, exakt.
Känns lite som tiden kryper då.
Mm. Men det är så jag alltså tänkte när jag var liten också.
Jaha.
Minns det? Långfredag var en oerhört lång och seg dag.
Ja, gud. Ja, men du
tog ju aldrig slut.
Ja, men alltså nästan på min tid så var det ju knappt att det var någonting på tv. Nej. Ens. Utan det var ju bara religiösa grejer.
Men så var det när jag var liten också. Jag var ju ett väldigt melodramatiskt barn som tyckte väldigt mycket om allting som hade med Jesu lidande att göra. Det tror jag började med att jag lyssnade på Andrew Lloyd Webbers Jesus Christ Superstar på pappas vinyl.
Mm.
Och lyssnade om och om igen på det här när han får vinäger, när han ber om vatten och dricka. Mm.
Allt du äger blir vinäger,
exakt.
Som Stefan Sundström så fint skaldade.
Just det, precis. Nej, men då tittade jag väldigt mycket också på Jesusfilmer.
Mm.
Det börjar bli lite bristvara nu på
tack
tv med Jesusfilmer.
Tack gode Gud, vill jag säga.
Ja, kanske. Det kanske är så att
jag har haft båtar.
Ja. Jag gillade det.
Men du är lite sådär, alltså, jag kommer inte ihåg vad de hette, de som inte ville att man skulle få gunga på söndagen.
Lästadianerna.
Så var det kanske.
Ja. Alltså, djävulens kalsonger kallade man ju galiner för.
Mm. Oh, ja.
Jo, men jag har nog en liten lästadian i mig.
Ja, så är det ju. Vad behöver man göra på påsken egentligen? Behöver man göra någonting?
Jag tycker man ska läsa.
Du tycker man ska läsa?
Otippat, va?
Då tycker jag att du ska berätta några boktips. Men först spelar vi lite musik.
Mm.
Vad spelar vi då?
Vi spelar Heads Gonna Roll med Jenny Lewis från hennes alldeles nya skiva.
Ja.
narcoleptic poet from Toulouse. And we disagreed about everything from Elliot Smith to Grenadine. He fell asleep and I put up the roof. And he took me to a graveyard. I thought he'd kill me.
Så där är jag, Jenny Lewis, Heads Gonna Roll, och du lyssnar på Tyres Radio 91,4 MHz. Kulturbordellen med mig, Niklas Wennergren, och med dig,
Helena Dahlgren.
Ja, och du ska ju, vi har snackat om och lovat att det ska bli boktips.
Ja.
Varför måste man läsa på påsken för?
Nej, men jag tänker att det är väl ett av få tillfällen de faktiskt har tid att läsa. För påsken är ju ganska många sammanhängande dagar om man är ledig. Och till skillnad från julen så har man kanske inte lika mycket åtaganden. Det är inte så mycket flänga fram och tillbaka till någon gammal faster och byta tillbaka julklappar och sådär. Mm. Utan man kan, och så kan det vara lite fint väder också, så man kanske kan begå utepremiär. Det är ibland det bästa jag vet faktiskt, sitta på balkongen och läsa.
Ja. Vad har du för bok att erbjuda?
Jo, jag tänkte jag skulle börja med att berätta om en påsktradition som började redan 1923 faktiskt.
Ja.
Är du bekant med begreppet påskekrim?
Ja, nej, det är inte.
Nej.
Vad är det för något?
Jo, det är ju från Norge som det kommer, det här med att man ska läsa deckare under påsk. Och det började faktiskt 1923 när två författare, heter Nordahl Grieg och Nils Lie, skrev en kriminalroman som heter Bergenståget blev plundrat i natt. Och det var nästan som den första moderna deckaren i Norge. Den marknadsfördes väldigt stort, med en stor annons i Aftenposten. Och det var ju lite som, du kommer ihåg när Blair Witch Project kom, om man, man trodde att det hade hänt på riktigt.
Mm.
Så var det här också, för att annonsen var formad som väldigt smart. Tänk att det här 1923, nästan 100 år sedan. Annonsen för boken var formad som en nyhetstext.
Ja.
Så att det var ju många som trodde att det faktiskt hade skett ett rån. Och efter det så är det en självklar tradition att man går på tur, man packar ner sig en eller två deckare i ryggsäcken och går upp till stugan och läser.
Just det.
Och där är ju en extremt kul grej i år faktiskt, att vår kära vän Anna Bågstam, som fyller år idag för övrigt, grattis Anna.
Ja, grattis Anna.
Ja. Hon är ju utgiven i Norge nu.
Ja.
Alldeles lagom till påskekrim-racet.
Påskekrimmet.
Påskekrim, ja.
Man släpar alltså med sig böcker ut i skogen.
Precis.
Ja.
Ja, så Öjevittnet, som det heter tror jag på norska.
Öjevittnet.
Ögonvittnet.
Just det.
Finns nu på norska.
Fantastiskt.
Ja, så det är ju helt underbart.
Mm.
Men om man ska ta och passa på och tipsa om några deckare.
Jag kan inte göra det.
Ja, jag har ju min absoluta favorit Maria Lang, som jag tycker borde bli upptäckta av fler. Man försökte ju för ett antal år sedan genom att göra ganska snygga filmatiseringar.
Just det.
Med
rätt bra skådespelare.
Ja, också. Ola Rapace var det bland annat. Och vad heter hon? Tuva Novotny. Men det blev aldrig riktigt någonting där. Det var ganska snyggt och lite medmänaktigt och sådär, men jag vet inte. Men själva böckerna är ju fantastiska, i alla fall 50-talsböckerna är ju otroligt bra på att skildra sexualitet och relationer, och ganska mörka också, väldigt mycket litteratur i litteraturen också. Hon var ju professor i nordiska språk. Så att ett tips där är att gå till ett antikvariat och plocka upp några Maria Lang. För de är både lättlästa och extremt roliga. Och framförallt om man uppskattar sådana tidsmarkörer. Jag såg att du hade ju sett Stig Trenter nyligen, precis. Med den ökända Örjan Ramberg.
man är ju tvungen.
Ja.
Nej, men oavsett vad man tycker om Örjan Ramberg så är de, alltså de är en lite så här, de är, han är ju väldigt bra i den. Han passar väldigt bra i backslick och snygg hatt och sådär.
Men han spelar Harry Friberg där.
Just precis.
Stig Trenters fotografhjälte. Och gillar man Stig Trenter så ska man läsa Maria Lang.
Ja, eller också ska man åka upp i Kungstornet där.
Just det.
Den riktiga Harry Friberg som heter K.V. Gullers. Eller egentligen G.V. Gullers.
Precis, det kan man också göra i påsk. Och sen en till bok som kanske inte nödvändigtvis är en krim, men som utspelar sig under påsk. Det är Fågelburen av den brittiska författaren Lisa Jewell. Och det är en så här riktigt härlig brittisk relationsroman om hemligheter i en ganska dysfunktionell familj. Och allting briserar runt påsk. Och den är ganska mörk. Alltså man kan säga att den har ett thrillerdrag, för den är skriven lite på det sättet att man vet inte riktigt vad som kommer hända. Och Lisa Jewell, efter den här boken skrev hon sen mer regelrätta spänningsromaner, har hon gjort sedan dess. Men hon började faktiskt som skickligt författare för ganska många år sedan, ungefär samtidigt som Bridget Jones kom och Sex and the City och sådär. Och hon är en av de där författarna som jag har läst ända sedan hon blev utgiven första gången. Så att varenda gång det kommer en ny bok på engelska så klickar jag hem den. Så Fågelburen av Lisa Jewell är ett påsktips om man vill läsa en riktigt uppslukande relationsroman med lite thrillerstråk.
Det vill man ju.
Det vill man ju.
Ja.
Ja, och sen så skulle vi prata lite om, på tal om böcker, Störst av allt, eller hur? Som har haft premiär på Netflix.
Ja, det är det ju. Ja, det är den första
svenska originalserien.
Originalserien, ja, precis. Och det som är lite hett just nu, det är väl att han som spelar knarklangare också är den han som gör reklam för allergitabletter på Kry.
Alltså, det måste jag säga. Det tror jag kan vara det töntigaste jag har läst i nyhetsvärlden. Det är som att hela nyhetsbranschen inte vet vad skådespelare gör.
Ja, jag vet.
Det är den största icke-nyheten jag någonsin har hört, faktiskt. Man kan också notera att den enda, eller för sig, William Spets är med också, men förutom det så är den enda som inte är kritvit i hela serien.
Just det.
Är ju han som spelar knarklangare.
Ja,
och det kan man ju ha lite åsikter om.
Kan man ju ha.
Ja. Men, samtidigt. Störst av allt, jag såg ju alla avsnitt förra helgen.
Du har gjort det?
Ja, gud, jag plöjde verkligen.
Ja.
Och jag gillade ju boken jättemycket av Malin Persson Gelito. Och var lite nervös faktiskt när jag hörde att den skulle bli filmad. För att den är ju skriven i första person, i jag-perspektiv. Och det kan vara ganska svårt att få till när man ska filma.
Ja.
Och man har ju löst det på andra sätt. Man har ju inte den här berättarrösten som finns i boken.
Nej, just det.
Utan istället så har man löst det så att man låter huvudpersonen gestalta allting. Och jag måste säga att den tjejen som spelar Maja är så fantastiskt bra. Bara i sina miner. Så att det funkar. Och väldigt bra manus också, bland annat Alex Haridi, som är ett underbarn inom manusvärlden. Det enda som jag egentligen har åsikter om där, det är ju killens frisyr där. Har du sett den?
Nej, jag har inte sett. Jag har sett trailern någon gång.
Men du som är lite anglofil också, du vet ju hur killarna på High Street ser ut. De som kring är tracksuit bottoms. Och de har ju ofta den här lite fula Caesar-frisyren, du vet. Som är ganska kort lugg och framåtkammat med någon slags vax i.
Just det.
Jag har ju väldigt svårt att se att det är någon i Djursholm som skulle se ut som att de säljer knark i Stains. Men det är lite den looken som Felix Sandman har där. Och det har ju väckt lite uppmärksamhet. För om du har läst Nöjesguiden på nätet.
Nej,
så är det en tjej.
Hon är med,
ja, men det är superkul faktiskt. Det kan jag tipsa lyssnarna att läsa också.
Ja.
Efter ni har sett Störst av allt. Då är det en tjej, en skribent på Nöjesguiden. Som under pseudonymen en vidrig Djursholmstjej faktacheckar hela Störst av allt.
Aha.
Utifrån Djursholmsperspektivet.
Ja, okay.
Och då klankar hon ner bland annat på det här med att han ser alldeles för indie ut.
Ja, just det, för man är inte så indie.
Nej, man är inte det.
Nej.
Men det är ju någonting,
man är mer klassik i Djursholm.
Precis, men det är ju någonting jag tänkt på överlag så där, att ofta så blir ju dagens tonåringar mer alternativa än vad de kanske är.
Ja.
Och det har att göra med oss medelålders manusförfattare som vill att man ska
att
lyssna
man ska
på
ut lite.
Ja, man ska lyssna på.
Ja, man blir ju förbannad när ens barn inte kan göra revolt på ett vettigt sätt, eller hur?
Så är det.
Sticka på tågluff och sådana här saker, utan istället så gör de ju helt så här, skriver in sig på universitetet och röstar Moderaterna och sånt där.
Precis, skaffa sig kort lättfrilla.
Det ska den ju aldrig göra, vad tjejer.
Nej.
Det är fortfarande så att det, om du gör så där med huvudet så hörs inte det i radio. Är det bara Elsa som, vågar du prata i radion, Elsa?
Ja. Nu skakar de på huvudet igen, en liten syntolkning här. Tvilling 1 skakar på huvudet. Ja.
TV1 och TV2.
Ja.
Ja, jag vill ju då passa på att ge en... Om man vill se lidande i påsk så finns det en dokumentär på Netflix som handlar om The Barclays Marathon.
Mm.
En fruktansvärd upplevelse för alla inblandade. Det är ett maratonlopp som är lite speciellt. Det är uppbyggt på... Man har kört här sedan 70-talet. Det var en fånge, rätt berömd fånge, som heter någonting i stil med Earl... Inte James Earl Jones, men någonting i den stilen. Som rymde från ett fängelse och lyckades hålla sig undan väldigt länge. Han sprang omkring i de här skogarna. Så det är på de här... Inte vägarna, utan det är stigar.
Ja.
Och det är olika grejer. Den är lite rär också, ska veta. Så att man använder... Ja, och från 70-talet då och framåt så har man kört den här. Den startar alltid med att han som anordnar den här, antänder en cig.
Ja.
Då är det bara att köra. Och då så springer man ett varv. Sen så, när man kommer tillbaks, så springer man naturligtvis ett till. Man ska springa 5 sådana. Under de här 30-35 åren så har 12 personer gått i mål.
Oj!
Ja,
det var ju bra siffror.
Ja, den är ganska tuff. Ja. Det är ganska jobbiga bilder att se på. De så här visar sina fötter och sen ska de ut och springa.
Åh, Gud.
Varje varv är 3,2 mil, alltså i terräng. Det är grov terräng. Alltså, det är...
Men jag är så fascinerad av folk som gör det här mot sig själva.
Ja, I'm one of them. Ja. Eller jag var i alla fall. Den är fantastiskt bra.
Ja.
Och det här är ju också, nästan alla är ju såna här, du vet... universitetsstudenter 30-35 års åldern, så här som, ja, lite djupa människor som, ja, jag vet inte varför det är just de som gör det, men det är väldigt kul. Det är
jag tror jag vet varför faktiskt. Jag tror att de lever alldeles för trygga och enkla och okomplicerade liv. Så måste de se till att skapa sig någon slags lidande. De mår för bra helt enkelt. De är för välgödda och de äter för bra kost. De har för små problem. Mm. Så då ser de till att skaffa sig problem genom att köra slut på sig själva.
Ja, och det var ju faktiskt en... Jag tror faktiskt att det var en svensk som vann den här, om det inte var förra året eller förra året. Som det var han och en av hans kompisar. Men det är som är lite fint att se i de här. Just att när någon bryter så hjälper ju de andra för att komma så långt som möjligt. Och ja. Det var ju lite så det var också då när den här svensken vann. Han tävlade emot. Jag tror att det var en norrman som. Och de var ju jämsides dessutom. Och då säger han, nu ska jag gå ut på sista varvet.
Mm.
Det ska inte jag, sa han. Så att, ja. Men i den här så har man faktiskt då kontroll. Mm. Man har böcker som man river ut sidor i, som man sätter...
Usch, varför river man ut sidor? Du hade med det på böcker. Sen så, nej, men river ut sidorna. Nej, varför? Helgerån?
Nej, för att då ska man komma tillbaks med, vad heter det? Man ska, då ska den löparen kunna säga så här att en sida var det, ja, det var sidan 67 i den kontrollen och sidan 14 i den här och så vidare.
Men man ska inte läsa själva texten?
Det behöver man inte göra. Jag tror man har annat fokus just då.
Men kanske just där, då man behöver läsa.
Så kan det vara. Mm. Det är inte så att det är jättelöpning hela tiden.
Nej,
utan
det är
mycket gå och liksom ta sig. Det är oerhört kuperat och såna här grejer.
Mm.
Så att,
ja, det låter fascinerande. Jag har ju inte det där i mig alls.
Nej.
Att plåga mig själv på det sättet.
Nej.
Så just därför är det ganska intressant att tänka sig att det finns människor som... tycker att det är roligt att plåga sig på det sättet.
Ja, och då tänker jag så här, eftersom det var så mycket blodiga fötter i Barclay Marathon. Ja. Passar det bra med lite musik nu, va?
Ja.
Vad kör vi då?
Då kör vi givetvis Dancing Barefoot med Patti Smith. Den kanske häxigaste låten.
För då kommer vi in på det som vi ska snacka om efter.
Ja.
Häxor. Sådär, ja, du lyssnar på Kulturbordellen i Tyresö Radio 91,4 MHz. Du kan också lyssna på det via vår hemsida, tyresradion.se. Och jag sitter här, inte helt ensam, jag sitter här med Helena Dahlgren.
Ja.
Och vi har pratat om påsklitteratur, påsk-tv-serier. Om att det borde vara mer Jesusfilmer.
Ja, det var jag som tyckte det då. Jag vet inte om allmänheten håller med.
Nej, det gjorde vi inte.
Nej. Du talar med kvinnan som har sett Passion of the Christ 3 gånger.
Är det där med Mel Gibson?
Ja, ja. Och en fantastisk David Bowie-aktig djävulsgestalt.
Okay.
Som är så otroligt snygg och androgyn som man bara kände att man ville bli honom.
Det är ju lite roligt att Mel Gibson spelar Jesus.
Ja, fast det gör han inte.
Nej.
Han är bara regisserat.
Yes, jaha,
det är den här Aaron, killen Aaron någonting som har gjort väldigt mycket tv-serier också.
All right.
Som spelar. Han har bara regisserat. Tack och lov så han är inte med. Men han är ju en, fast han har väldigt många andra brister, så han är ju en väldigt, väldigt hängiven katolik.
Mm.
Och just den passionen syns ju i
bildspråket.
Ja, och det är också.
Ska vi säga.
Ja, det är ju en intressant blandning där, måste man säga, när han har gjort en Jesusfilm.
Ja, jag tycker det är jätteroligt.
Ja, det känns lite gränsöverskridande så. Ja, men han är ju ett svin. Och det där, alltså, kan vi prata lite om det innan vi kommer över till häxorna? Det är ju ett problem som man ställs inför mest hela tiden nu, tycker jag. När allt som sägs och görs hamnar på internet på en gång,
ja,
så kan man ju som kulturkonsument inte längre... Man talar ju mycket om att man ska skilja på verk och person. Men jag tycker att det är svårt att göra det. För mig nu, Morrissey till exempel, som har kommit ut som en rasistisk idiot.
Ja.
Jag kan ju inte riktigt lyssna på hans nya låtar. Och jag har också bestämt mig för att inte gå på hans konserter eller köpa skivor. Däremot så lyssnar jag på The Smiths, för då tänker jag att då var han ju fortfarande vettig.
Mm.
Men det är ju inte samma sak längre.
Nej, man tappar lite.
Ja, och det där händer ju hela tiden. Alltså, ja. Person efter person visar sig vara ett svin. Och ja. Jag vill gärna kunna hävda att jag kan skilja på verk och person, men jag tycker det är svårt. Alltså.
Det är klart att det är det. Man får ju en ny sida. Helt plötsligt ser man att den personen tycker sådär.
Ja. Ja. Samtidigt finns det en annan sida också. Jag tänker att idag så sker ju allting så fort.
Mm.
Jag pratade ju innan om Notre Dame som en slags motvikt allt det där. Någonting som har tagit hundratals år att bygga upp och sådär.
Ja.
Om man jämför nu så kan du ju bara ta en tweet för att rasera en självbild. Jag menar,
ja,
om en kompis till exempel skulle ta min telefon och på skämt skriva någonting som Alex Rolman skulle tycka var roligt i mitt namn på Twitter.
Ja, just det.
Då skulle ju jag vara bränd sen.
Mm.
Då skulle ju folk tro att Helena tycker det här.
Ja, så är det.
Så det är ju väldigt, väldigt lätt att trampa snett också i dagens samhälle. Och ibland känns det som att folk verkligen vill missförstå också.
Ja, men är det inte det som är själva poängen?
Jo.
Att man liksom, det sitter ju folk och letar såna här saker.
Det måste ju vara det.
Och det är ju, jag vet inte riktigt hur man ska säga, men liksom, det finns ju en jävligt mysig grej när någon gör bort sig, så man kan liksom sparka på den ordentligt, riktigt länge.
Ja, och nu börjar det bli helt absurt. Jag såg en känd feministisk influencer på Instagram nu. Cissi Wallin kan man säga att det är, för hon har varit öppen med sin Instagram om det här. Hon hade alltså gjort en skärmdump på att Sigge Eklund hade gillat ett inlägg som handlade om vad det nu var. Ja, så att nu är det på den nivån att man går igenom
man sitter och
kollar.
Passar på varandra.
Man sitter och passar på varandra och kollar på vad folk har gillat.
Ja.
Och så skärmdumpar man. Och det är ju, så här, det är ju nästan Gestapo-fasoner.
Eller hur?
Att hålla på så.
Ja, det är det.
Och jag kan känna lite grann också att det finns ju faktiskt verkligt onda människor. Det finns personer som begår systematiska övergrepp i olika namn.
Så är det, ja, men absolut.
Och att då sitta och hålla på och jaga folk för vad de gillar på Instagram. Men herregud, man kan ju bara råka slinta.
Ja.
Det blir jag helt matt av, faktiskt.
Jag tycker hela den här influencerkulturen är ju
helt
absurd. Alltså. Alltså, jag vet inte om du har sett den här filmen om
Fire. Jo, den har jag sett.
Den är ju
så sjuk.
Den är helt rubbad.
Mm.
Och där sitter ju alltså folk alltså som får betalt för att göra reklam för den här exklusiva och jättefina, vad heter det, festivalen.
Min favorit var ju den här assistenten som på riktigt var på väg att åka och suga av den här tulltjänstemannen.
Ja, skön han var.
Och han var underbar.
Ja, verkligen.
Han var ju bäst i hela filmen.
Ja, men verkligen. Jag skulle vilja också ge, om vi nu är ändå inne på, inte så mycket påsk, men ändå en tv-serie som heter Afterlife.
Ja, den är så bra.
Ja, den är
Ricky Gervais.
Ja, och den handlar om när Ricky Gervais har blivit av med sin ganska, ska vi säga, inte rubbade fru, men
roliga fru.
Hon är även med i en av Ricky Gervais tidigare serier som heter Derek.
Just det.
Ja. Hon spelar cancerpatient som har spelat in sig själv i åtskilja knäppa videos där hon ger en massa hälsningar från dödsbädden åt sin man. Mm. Och han har bestämt sig för att han ska helt enkelt vara det största assholet som finns i hela världen.
Ja.
Och han lyckas ganska bra.
Han lyckas ganska bra med det.
Ja.
Men sen så blir det ju nästan lite jag tänker faktiskt på Dickens en julsaga med Ebenezer Scrooge där. Att man har det här svinet som distanserar sig från mänskligheten men som ändå inte kan låta bli att beröra andra människors liv. Och som sen faktiskt under resans gång inser att människor kanske är lite bra att ha ändå.
Ja.
Och framförallt finns det ju en underbar hund. Jag är ju kattmänniska, men alltså Ricky Gervais hund där.
Ja, den är fin.
Den är helt ljuvlig.
Vad är han får? Ravioli eller?
Ja, exakt. Nej. Vegetable curry.
Så
man har glömt att köpa hundmat då i vanlig ordning.
Just det.
Nej, men den är också fantastisk. Den är stillsam och mysig och varm och otroligt rolig. Och nej, men genomgående jättebra skådisar. Jag har haft ett litet Ricky-marathon nu faktiskt.
Asså?
Ja, jag och Marcus kollade om Extras.
Ja, den måste jag också kolla. Ja. Var hittade du den?
Vet du vad vi gjorde? Det här är väldigt, väldigt... Det tog lång tid. Men vi registrerade oss på BBC faktiskt. Och jag tror att vi registrerade oss på min systers adress eller något sånt, så vi skulle kunna få tillgång.
Perfekt.
Ja, så vi har streamat via BBC.
Ah, okej. Okay.
Mm. För att den är notoriskt svår att få tag på.
Den är jättesvår att få tag på.
Man skulle väl kunna köpa den second hand kanske på DVD, kan jag tänka.
Jag har en inspelad, men den sjutton, hur ofta, då måste man ju släppa fram en DVD-spel.
Ja, det gör man ju inte riktigt. Nej. Men den är ju fantastisk. I synnerhet tycker jag avsnittet med Kate Winslet är nästan det bästa. Och David Bowie också.
David Bowie. Ja, De Niro. Ja, det är svårt att ta en. Man trodde ju att liksom höjden var liksom att höjden var nådd redan i första när det visade sig att vad heter han?
Ben Stiller
var ett inte, han var inte den där mysiga gosegubben, utan han var ju ett asshole som tvingade barn att smaka på vapen och grejer.
Ja. Precis.
Ja. Men Afterlife finns på Netflix. Mm. Absolut.
Får jag slänga in ett till boktips bara?
Absolut.
Ja. Jag nämnde ju innan att jag översätter en hel del också vid sidan av allt annat. Och den första romanen som jag översatte från engelska till svenska var faktiskt Alice Hoffman, en amerikansk författare som har skrivit en bok som heter Kärlekens magiska regler.
Okay.
Och det är en prequel på Practical Magic som många kanske såg som film med Nicole Kidman och Sandra Bullock i slutet på 90-talet.
Okay.
Och det handlar om tre syskon som växer upp som häxor utan att veta om det, för att deras mamma är väldigt noga med sina regler, att de får alla på sig svart, de får inte ha några katter som husdjur, de får inte gå ut när det är månsken och så vidare. Men magi går ju inte riktigt att stoppa. Nej. Så att när de kommer i puberteten så börjar hända saker ändå. Och sen så blir det en släktkrönika i förändringens tid, 1960-tal, New York. Ja. Allt ifrån Stonewall Inn och HBTQ-rörelsen till en underbar häxmoster som bor uppe i Upstate New York någonstans. Och så väldigt fina kärlekshistorier också.
Ja.
Och översatt av mig.
Mm. Översatt av dig?
Ja, den finns i pocket nu. Och den är härligt påskgul också.
Men.
Så Kärlekens magiska regler, Alice Hoffman.
Precis, den finns inte som tv-serie.
Inte än, men jag tror faktiskt att hon pratat om det.
Att
han skulle hålla vara HBO eller någonting.
Men det var inte egentligen inte det jag skulle säga. Jag skulle säga, då kommer vi helt plötsligt in på häxor.
Ja.
Och då säger jag så här, att vad är det där med häxor? Ja, det är väl påsken nu.
Ja, nej, men det är ju på skärtorsdagen som alla häxor åker till Blåkulla.
Ja, och alla unga ringer på dörren.
Mm. Problemet där är att det är lite grann som med Halloween, att man vet inte riktigt när man ska gå ut. Så
nej.
Att man är aldrig
säker. Är det på torsdagen eller är det på långfredagen?
Nej, är det inte på långfredagen, då ska man tänka på Jesus Kristus. Mm. Så är det. Men skärtorsdagen är givetvis rätt dag då.
Ja.
Mm. Mm. Nej, men häxor är ju, jag tänker att det finns ju någonting befriande med häxor. För ända sedan 1500-1600-talet så har ju häxorna varit någonting som i synnerhet män och mäktiga män har varit väldigt rädda för.
Mm.
Och med all rätt kanske också, för att häxor, de som har beklagat eller de som har anklagats för att vara häxor är ju ofta normbrytare på olika sätt.
Ja.
Och det kan man ju nästan se bara som en röd tråd från 1600-talet till idag egentligen.
Ja, just det.
Det är ju fortfarande inte särskilt lätt att vara obekväm som kvinna och
bryta mot normer.
Kanske svårare än någonsin på vissa sätt. Just det där som vi pratade om innan, med att allting dokumenteras och skärskådas på ett ganska obehagligt sätt. Så att jag tycker man kan ju se påsken också som ett tillfälle att släppa ut sin inre häxa.
Så kan det vara.
Mm, och det kan man göra både som man och som kvinna.
Ja.
Mm.
Vad har du för favorithäxa? Min är en magikade häx.
Ja, det är faktiskt min också. Det är min stora stilikon måste jag säga. Hon är fantastisk. Och lite i samma anda också. Kommer du ihåg trollpackan Mim?
Madame Mim, just det.
Från Svärdet i stenen är det väl?
Alltså, Madame Mim som hon heter. Man tenderar ju att säga, uttala det på Madame Mim.
Mm.
Men så är det ju. Madame Mim dyker ju upp i, alltså i Kalle Anka-serien. På 60-talet tror jag.
Mm.
Jag vet inte riktigt var de kommer ifrån. Både hon och, men hon samarbetar med Magic the Hex.
Precis, de har en liten coven där.
Mm.
En liten häxkittel.
Just det, de bor ju vid Vesuvius.
Ja, just det. Men en annan favorithäxa faktiskt är ju Stevie Nicks. Hon har ju flörtat väldigt mycket med Wicca-kulturen, som är någon slags häxreligion. Och hon var ju faktiskt även med i säsong 3 av American Horror Story, den här antologiskräckisen som har gått på Netflix.
Ja.
Hon är en riktig favorithäxa för mig, både musikaliskt och också stilmässigt.
Ja, häxnaist Wick då?
Jo, ja, men givetvis, den kommer ju nu som musikal också med Peter Jöback bland annat.
som Jack Nicholson.
Ja, alltså det känns inte helt klockrent.
Nej, verkligen inte.
Men man vet ju inte.
Ja.
Peter sjunger ju fint. Eller?
Ja, men det gör han absolut. Jack, nej, att, det tror jag inte. Men han är ju magnifik i den rollen.
Ja.
Det är ju jag kommer inte ihåg den riktigt.
Nej.
Faktiskt, gör du?
Ja, jag minns att jag tyckte väldigt mycket om Susan Sarandon var med den också, va?
Det var Susan Sarandon, Cher och...
Var det Bette Midler? Nej.
Goldie Hawn?
Någon
var
sån.
Det Goldie Hawn?
Någon av dem där var det. Ja, nej, jag minns bara att jag tyckte väldigt mycket om den.
Ja.
Och sen är jag väldigt förtjust i, på tal om Netflix. Det känns som att vi är sponsrade av Netflix nästan. Det är vi inte.
Nej,
bara för tydlighetens skull. Men Sabrina tonårshäxan har ju fått en revival nu.
Just det.
Ett mörkare syskon på Netflix i form av Kiernan Shipton som är mer känd från Mad Men, som Don Drapers dotter spelar Sabrina.
Okay.
Och de gör ju släpp lagom till olika häxhögtider. Tidigare så gjorde man ett specialavsnitt till vintersolståndet.
Okay.
Och nu har man släppt en ny säsong lagom till påsk. Och det är väldigt roligt. Alltså det är lite teen noir sådär. Utan det, tycker man om Riverdale till exempel, så gillar man Sabrina, tror jag.
Okej, men jag gillade ju den förra, men det var ju mest för de sexiga mostrarna. Och...
Ja, Lucy Davis från The Office spelar en inte så sexig moster nu i nya versionen.
Okej.
Och hon är väldigt, väldigt rolig.
Vem spelade hon i The Office?
Hon spelade i Dawn.
Jaha, okej.
Den lilla blonda rullsången. Hon är jätterolig.
Ja. Okej. Okay. Och vem spelar Melissa Joan Hart?
Ja, det är Kiernan Shipton då.
Ja, okej. Okej. All right. Den såg man på. Och så var katten Salem. Är den också med?
Ja, Salem är kvar. Ja. Han är ju en shapeshifter, så att det är inte alltid han är katt.
Men om man säger så här, originalet, det var ju mer en sitcom.
Ja, det här är ju lite mer en gotisk tonårsberättelse, kan man säga.
Ja.
Det handlar ju väldigt mycket om det här stora valet som hon måste göra. Mellan att stanna kvar i de dödligas värld med sin pojkvän som hon älskar och sina vänner. Eller att börja på en häxskola och liksom embracea hela häxeriet.
Fan, det är väl ingenting att välja på, det är bara skippa grabben och åka till häxskolan.
Ja, fast det är inte så trevliga människor på den här häxskolan. Och i och med att det är mycket mörkare här, så innebär det också att hon ska skriva ett avtal med djävulen.
Ja.
Det är det handlar om, ytterst sett.
Och gjorde hon Robert Johnson också.
Ja, det är ju många som har gjort det. Gjorde även, även Dorian Gray.
Men, ja, just det. Men den är alltså ganska... Den tar det här lite mer allvarligt.
Ja, precis. Den är lite mörkare. Lite mörkt och såpigt.
Ja.
Väldigt snygg är den också.
Okej.
Okay. Så den kan jag rekommendera om man är sugen på något nytt häxigt.
Ja.
Sen tycker jag man alltid ska lyssna på Easter med Patti Smith.
Ja.
Patti Smith är absolut ingen häxa, men om man i begreppet häxa lägger en kvinnlig symbol som man vill lyfta och tycker har gjort fantastiskt mycket bra saker som konstnär och kvinna och människa, så är ju Patti Smith alltid en förebild.
Ja.
Kanske i synnerhet till påsk då.
Vilken musiker mer än Patti Smith kan man säga är lite häxig?
Jag skulle säga PJ Harvey.
Ja, det kan
I synnerhet runt To Bring Him a Love-eran där.
Ja, jag tänkte Marilyn Manson.
Jo, Marilyn Manson är lite häxig.
Ja.
Även David Bowie har väl haft sina häxfaser.
Kanske.
Tycker jag. Nej, men det finns ju många. Lana Del Rey har ju börjat häxa loss lite. Hon hade ju någon slags, dels har hon sjungit en duett med Stevie Nicks, och sen så hade hon någon slags månritual på stranden inför sin senaste skiva nu.
Ja.
Så att hon har också börjat flörta lite med det här.
Ja.
Mm. Så det går ju vågor.
Kanske blir någonting utav det där till nästa år.
Ja, precis.
Någonting större.
Ja, Church of Wicca på Bollmoraberg.
Ha det kul, tjejer.
Det ser ut som att man hamnar i koma.
Ja, precis.
Men det har inte lyssnarna gjort, eller hur?
Nej, lyssnarna är ju helt extatiska. Jag tror att ganska många står framför radion just nu.
Ja,
skulle jag vilja säga. Och vi tänker avsluta det här programmet nu, för det var nästan tömt ut det här
Ämnet
för i år.
Nej, inte för år. Vi kommer ju spela in innan sommaren.
Nu ja, har... det kommer vi göra.
Ja, nu ska jag inte skriva... Hur många böcker ska jag skriva till nu? År två, tror jag. Ja, men det går bra.
Ja, jag ska inte skriva någon. Så att jag kommer faktiskt finnas med.
Ja, bra där.
Okej. Eftersom jag talar om så mycket mörka saker så tänker jag så här. Nu är det semester.
Nu är det semester.
Så vi lägger på The Google och så vacation.
Mm. Härligt.
Jag lyssnar på Tyresö Radio 91,4 MHz med mig, Niklas Wennergren, och med...
Helena Dahlgren.
Och...
Agnes. Elsa.
Vad heter ni efternamn?
Dahlgren.
Dahlgren. Ja, okej.